Hej och välkommen till Medberoendeklinikens podcast. Idag sitter jag, Thomas, med... Vem då?
Ove.
Ove.
Hej.
Hej. Och nu när jag säger det så kommer jag just på att du är vår första manliga.
Kul.
Ja, det känns ju bra och viktigt också. Bara den aspekten. Du är klient hos oss, har gått...
Fyra helger.
Sen... Under ganska precis ett år.
Ja, augusti. Ett år sedan. Första kursen.
Ska vi börja där och prata lite om... Eller ska vi göra det? Börja prata om året som varit. Eller ska vi börja med ingången till varför du kom? Eller ska det vara en cliffhanger?
Ja, vi kan börja med det varför jag kom. Jag kom för att jag befann mig i... Jag kände att det var någon vägs ände. Jag var i en relation som var väldigt destruktiv. Där jag var väldigt upptagen med vad hon behövde. Men sen kan jag ju se att det där har ju följt mig genom hela mitt liv. Att jag har varit väldigt mycket... för eller försöka förstå vad min partner vill. Så att det var väl en eskalering. Så den här relationen som var mer destruktiv än en annan. På det sättet att jag var väldigt upptagen i vad hon behövde och ville. Gjorde att jag hade övergett mig själv. Och i samband med det så det övergivandet gjorde att det fanns lite kvar av mig själv. Jag visste inte var jag befann mig. Jag var förvirrad. I ren panik och förvirring. Och så sökte jag upp er på nätet och hittade medberoendekliniken. Kontaktade dig.
Och den kopplingen att du såg att det här är ett medberoende. Hur kom du fram till det?
Jag hade fått det sagt till mig. Av terapeuter. Jag gillar ju att göra andliga utflykter, så jag hade några andliga guider som jag pratade med som ger vägledning och så. Då bara återkommande att mönstret, men det här är en dålig relation och du är medberoende. Men jag förstod inte vad det betydde. Jag fick höra det under en lång tid från någon där jag inte förstod. Du är medberoende, det är ett medberoende. Du är medberoende kärlek, du är medberoende. Men jag förstod inte, jag förstod ju, jag hörde att det var någonting som var fel, men jag förstod inte vad det betydde. Så när jag då väl befann mig i den här sorgen eller tomheten och frustrationen den sommaren då, för ett år sedan, så hade jag ju medberoende i mitt bakhuvud då. Då gick jag ut på nätet. Jag hade väl läst lite grann om det. Så jag gick ut på nätet och sökte på medberoende. Och då dök ni upp.
Jag kommer att tänka på det när vi pratade i början. Vi pratade några gånger innan vi sågs.
Ja, just det.
Och jag kommer ihåg att du var väldigt smärttyngd. Hade väldigt ont. Och att du hade väldigt mycket frågor. Och idag så kan jag ju se eller beskriva det som att hur du inte litade på dig själv, utan du sökte svar på dina frågor utanför dig själv. Och så försökte du få de svaren som du fick och passa in någonstans i dig. Försöka synka ihop dem.
Det kan nog stämma.
Jag kommer ihåg att jag liksom letade efter svar som både var sanna men också passade så att du kunde ta emot dem och få dem att passa på något sätt. Och att du behövde övertygelsen om att få liksom rätt svar så att du kan fortsätta processen. Att du kan fortsätta att ta emot den här hjälpen, så att säga.
när du säger det så tänker jag på att jag måste ju varit... Jag förstår vad du säger och pratar om. Men jag inser ju att... och fascineras över... Kanske ändå vilken djupare förvirring jag befann mig i. Jag minns en annan sak som du sa. Och det var... man kan ju säga vad som helst till dig. Eller man kan ju, jag tror inte att du sa göra, för vi satt ju i ett Teams-möte så att säga. Men man kan säga vad som helst till dig. Och det kanske var lite så också. I den här förvirringen så visste jag kanske inte vad som var upp och ner. Riktigt. Nej. Vad som var sant. Och inte. Och jag tänker på, vi pratade lite grann innan vi började prata nu, så det här med att flytta ut och så, jag tänker att jag som vi pratar om att jag hade flyttat ut så himla mycket ur mig själv. Så att jag visste inte vad som var jag, för jag var så upptagen med vad andra tänkte. Så att Du sa nyss att jag sökte svar, jag försökte få saker och ting att passa ihop. Jag tänker att läkningen och det som har varit vinsten, om jag hoppar fram till vad jag är nu och jämför med då, så är ju att jag har flyttat hem med mig själv igen. Och att jag då helt hade flyttat ut ur mig själv.
Precis det tänker jag också, att det är liksom den stora skillnaden. Och att det är alltså nu när du pratar och vi sitter här, och så är det väldigt svårt att förstå var du befann dig.
Det har jag nästan också svårt att förstå.
Det skulle ha varit intressant att ha en inspelning från den tiden. För det var någonting helt annat.
Jag kan ju känna en viss sorg som ligger här nära nu när vi pratar. Men jag känner också, det är en annan sorg, det är kanske en frihet eller en glädjesorg. Då var jag väldigt belamrad med sorg för att jag var så sårad och så hade så ont, tror jag, av att inte vara i mig själv. Så det är svårt att relatera kanske. Jag tror att du kanske är lättare att relatera till hur inte jag var i mig mer än jag har. För jag var ju där jag var.
Precis.
Och det är kanske det som är det svåra också, när man befinner sig på en sån plats. Vilken hjälp ska man ta? Och som du säger, vad behöver man höra för någonting för att förstå att man kan få hjälp?
Ja,
för och att det hjälper också.
Ja, för det var ju liksom som att du hade lämnat, övergivit dig själv.
Så var det. Och jag kan se det mer nu under resan under det här året, så har jag ju blivit, så ser jag också hur det har pågått under mitt liv. Att hela tiden vara upptagen i att förstå vad andra behöver för att jag ska få tillbaka kärlek eller vara omtyckt, så gör jag någonting för någon annan. Så i och med att jag hela tiden är upptagen av det, så får jag aldrig med mig själv. Jag blir ett tomt skal som hela tiden är upptagen av att vara där ute. Jag är rätt, jag är fel. Vad vill de? Jag var med min dotter för några dagar sedan. Ute, jag tror att det var i samband med det. Det var ganska fint väder på dagen, och sen så blev det dåligt väder. Och så reflekterade jag över att... Jag kunde säga att tidigare så har det till och med varit så att om det blev dåligt väder, så kunde jag känna att undra om hon eller personen som jag är med, är de okej? Nu när det är dåligt väder. Så att till och med, jag tog till och med på mig att det behöver vara dåligt väder för att den här personen ska må bra, så att vi ska vara okej. Och då kunde jag titta, jag kunde se det kom som ett litet fragment så där från, och så tänkte att oj, vad mycket saker som jag har varit upptagen av att försöka kontrollera så att min omgivning ska må bra, så att jag ska kunna få någonting tillbaks av dem. Och i hela tiden så innebär det att kostnaden av det är att jag är inte i mig själv, och jag kan faktiskt inte bidra varken till mig eller till dem. För jag blir tom. Det finns inte. Och jag tror att den här tomheten då skapar sorg, och så ska jag fylla det med någonting nytt, och så blir det en ond cirkel blir en ond cirkel helt enkelt. Försöka göra andra till lags. Istället för att förstå mitt värde, och att faktiskt andra vill ha av mig, av mitt riktiga jag. Både jag själv vill möta och vara med mig.
Jag tänkte det här med traumaperspektivet, att vi som barn blir liksom bestulna på oss själva, delar av oss själva, och att medberoendet eller traumaupprepandet är väldigt mycket jakten på att få tillbaka det där som jag har blivit bestulen. Och att hur vi måste söka upp situationer som matchar det traumat, där jag ska försöka kämpa för det mot eller blidka någon, eller precis som du säger, leverera någonting för att få någonting. Och ofta är det ju att vi har sånt fokus på att titta vad det är vi ska leverera för någonting. Vad är det personen behöver? Men vi har lite svårare att se vad det är, varför jag gör det här. Vad är det jag vill ha tillbaka egentligen? Känslan är kanske att jag vill ha kärlek, bekräftelse, bli sedd på något sätt. Men vad det egentligen innebär, det vet jag inte, eftersom det här är ju inte på riktigt så att säga. Det här är ju traumaupprepande jag håller på med. Så att den här personen jag har framför mig är ju inte en riktig person, utan det är ju ett objekt som jag använder i mitt traumaupprepande. Kan du se det? Hur du har använt relationer, kvinnor?
Var det kommer ifrån eller vad
är... Ja, eller att det har varit så.
Ja, det kan jag säga. Så har det varit i mina relationer. Som ett mönster. Jag i den här behandlingen och kurserna så har jag ju sett att uppfattat som att mitt trauma kom ifrån från min barndom. Och att jag som liten tappade kontakten med min mamma och så försökte återupprätta den. Och för att återupprätta den så var jag tvungen att göra saker för att få hennes uppmärksamhet. Och den ekvationen löste jag inte då. Men det var den strategi, jag tog till mig en strategi som var att vara snäll eller vara inkännande. Jag har ju... jag har också länge tänkt att jag är högkänslig. Så det var ju ett nytt perspektiv. Som att jag är högkänslig. Och känslig för saker. Jag tror att jag är väldigt sensitiv, inkännande. Men sen har jag skapat en högkänslighet. För jag var tvungen att vara så inkännande. För att förstå hur hela min familj fungerar. Och hur mamma mådde och vad hon behövde. Och om hon skulle bli arg eller så vidare. Så att jag gjorde en anpassning där. Och det har jag tagit med mig som ett... Det traumat av att känna mig lämnad av henne. Och sen så den strategin som jag skapade för att återupprätta en kontakt med henne. Det mönstret har jag tagit med mig in i alla relationer sen. Och... det har ju inte fungerat så bra. jag har ju länge tänkt också att jag är en väldigt smidig, anpassningsbar person.
Mm. Mm.
Och det låter fint på pappret, men det har ju kostat någonting.
Mm.
Och jag kanske inte har varit... jag har inte alltid varit sann med mig själv. Och så jag har övergett mig själv i relationen.
Mm.
Som en kopia egentligen på hur det var med mamma. Så jag har gjort saker och ting för att de ska vara glada.
Mm.
I relationen. Är det så du...
Ja, nu kommer jag tänka på det här med maktordningen, maktstrukturen. För det är ju det som är inledningen. Det är så medberoendet utageras, att det är en makt som tar ifrån mig. Att det är en maktobalans. Föräldern har ju makt i och med att den är förälder. Den har ju den auktoriteten, så att säga.
Mm.
Och det gör ju att vi är rädda. Vi måste hitta auktoriteter och förhålla oss till dem. Det är där vi försöker blidka eller vinna eller kämpa emot eller någonting. Vi förhåller oss till den makten. Och där tycker jag också att jag ser en jätteskillnad i dig. Att du inte har den rädslan. Att du förhåller inte ett... Du hamnar inte i ett underläge på samma sätt. Eller att du ska kämpa emot eller offra dig. Eller... Jag tänker i början när vi pratade, och kanske framförallt om vi pratade utanför terapisessionen.
Mm.
Att du ofta hamnade i att du kanske blev missförstådd, eller nu kanske du trampade på mig, eller att det blev väldigt sådär känsligt att hur är vår relation, är det en balans eller vad hände liksom, så.
Mm.
Och att det har släppt väldigt mycket.
Verkligen.
Mm.
Jag tänker att det, sådana transformationer som jag tänker att det är ju svåra att förstå vad det är som händer. Mm. Så att jag kan känna skillnaden i mig. Jag kan känna skillnaden i mitt medvetande.
Mm.
Nu tänker jag på massa olika saker. Jag vill ta upp också en annan sak. Det kan jag prata om en stund. Men det här med aggressivitet också. För jag tänker att det är en kostnad av medberoende.
Mm. Av att sälja sig själv.
Exakt.
Mm.
Men jag tänker att... Jag känner att det är en påtaglig skillnad i min... som att transformationen, det är svårt att se. Det är som trappsteg. Jag gillar den här liknelsen också. När vi ska lära oss att cykla så försöker man... Om man ska förklara vad balans är.
Mm.
Var finns balans någonstans? Det är ingenting som man kan ta på eller förklara.
Mm.
Så att innan vi kan cykla och har balans så ramlar vi omkull. Och sen helt plötsligt så har vi balans.
Mm.
Och skillnaden mellan att vi inte kunde cykla och att vi kan cykla, den är väldigt svår att beskriva.
Mm.
Och jag känner att processen i behandlingen och i helgerna som vi har haft, där transformation får äga rum, det är svårt att... Jag kan bara känna efter en helg eller kanske särskilt efter några veckor efter en helg hur den här balansen i mitt liv infinner sig. Och vad var det som hände? Ja, det är lite svårt att säga. Jag kan mer kanske berätta om processen i vad vi gör eller vad jag tänker att vi gör som gör att det blir ett läkande.
Mm.
Men nej, absolut. Jag apropå det du nyss sa, jag känner att jag fått balans i förhållande till att jag inte måste veta eller förstå vad du tänker, till exempel.
Mm.
Om vi gör ett samtal, om du säger någonting. Jag är inte upptagen av att jag måste ha koll på hur du mår.
Mm.
Utan jag är fine med att jag har med mig.
Mm.
Och sen kan du prata och jag kan lyssna och så kan jag höra att du kanske inte mår bra eller att det är någonting som du stör dig på.
Mm.
Men jag har fått till mig att jag inte måste gå omkring och bära på det. För jag har flyttat hem till mig själv, så att jag är i mig själv. Och där är jag både tillgänglig för mig själv men också för dig.
Mm.
Så jag är inte upptagen längre som jag var förut av att ha koll på dig.
Och det är just det här som är helandet, att i sjukdomen, och nu säger jag sjukdomen inte bara medberoende, för att det är det som är mänsklighetens dilemma, liksom, att förhålla sig till yttre perspektiv när det är ett inre jag behöver.
Mm.
Jag borde vara ödmjuk, jag borde vara tacksam, och då är det liksom yttre tankar, förhållningssätt, istället för att när jag får en kontakt med mig själv, när jag är grundad i mig själv, då blir jag ödmjuk, jag blir tacksam.
Mm.
Det är den vägen det går. Det går inte utifrån och in. Och det är därför också vi har behandlingen ser ut som den gör, och att vi har en behandling är därför att vi måste få kontakt, hitta mitt inre. Det är jag som ska bli frisk utifrån det friska i mig. Det friska finns, men det är instängt. Vi måste låta det få komma ut. Och det gör det per automatik när miljön är trygg och sann och ärlig.
Mm.
Och då får jag ju balansen. För jag har balans. Men om jag hindrar den genom att tänka att jag ska förhålla mitt yttre faktorer på något sätt, det är då jag tappar balansen.
Precis, jag tänker också på det du sa innan. Hur jag för ett år sedan var belamrad av tankar. Hur jag skulle göra, vad jag skulle sova, hitta rätt. Så jag ville ju.
Mm.
Jag hade ju en önskan och en längtan av att få komma hem till mig själv. Och hitta balansen och få göra de sakerna. För att ytterst så tror jag att vi alla har en längtan att vara vårt syfte. Eller vara glada. Få njuta av saker. Vi vill saker.
Mm.
Men att vi är upptagna av massa saker, yttre omständigheter, vad mamma tycker eller vad våra kompisar vill eller vad man borde eller så, samhället och så där, massa yttre saker, så vi förlorar oss i det. Mm. Som du säger, när vi får bort att det blir rent.
Mm.
Jag tänker på de här frigolitbitarna på vattenytan som ska bort för att vi ska kunna titta ner. Mm. Men vi får bort alla de frigolitbitarna som kanske är tankar eller förhållningssätt så att vi får tillgång till oss, så är det lugnt och stilla där.
När det klarnar,
då har vi, som du säger, by default i vår grund så är vi i balans. Men att det är vi pratar ju mycket om det angående apropå meditation och tankar och så har vi, det är ju tankarna som är våran terrorist.
Mm. Mm.
Och hur vi gör, föder och göder dem på olika sätt. Men att få stilla dem.
Mm.
Och jag tycker att det är det som har varit mycket processen också, eller resan i de här helgerna som jag har spenderat. Vad kallar vi det för? Ja, kurstillfällena, helgerna.
Mm. Det, många säger kurs. Jag säger behandling hela tiden, men folk vill gärna säga kurs.
Jag förstår att du vill det, och jag skulle vilja byta till behandling.
Mm.
För det är absolut en behandling. Behandling låter ju som någonting dåligt. Jag var dålig. Ja, men jag var dålig. Jag mådde dåligt, så att behandling är mer relevant.
Är inte jag så är jag ju inte bra.
Nej.
Då är det något som inte stämmer.
Och jag mådde inte bra. Och jag behövde behandling.
Mm.
Mm, så jag byter då till behandling. Och i behandlingstillfällena så det som jag tycker har varit, det som jag tror är det som gör att den här balansen får infinna sig, det är två saker. Det ena är det som vi inte är vana vid, att kanske få prata utan att bli avbrutna. Att jag får träna mig själv på att ge mig själv utrymme att prata och säga det jag behöver utan att någon avbrytare.
Mm.
Och i början så var det väldigt, i mitt huvud så pågick det, nu har jag pratat för länge, eller nu, nu ska jag nog, nu kan jag inte säga prata igen eller så. Så det fanns en massa, en inre dialog om hur länge jag får utrymme. Och det som var lite spännande också, det är ju så att jag har inte pratat speciellt länge, men jag tror att det har tagit upp väldigt mycket tid.
Mm.
I någon form av medberoende i det också. Mm. Så det är har varit en träning i att förstå att amen, så jag pratar tills jag är färdig. Och det brukar inte ta så lång tid att bli klar heller, att få uttrycka mig. Så att jag känner att det har varit ett läkande i att få uttrycka det jag behöver uttrycka tills jag är färdig.
Mm.
Det är det ena jag tänker. Och det fina med att sitta i en samling människor som man inte känner heller, och ta tid och utrymme. Det finns ett läkande i det. Det andra jag tänker på, det är att det har varit väldigt påtagligt att ingenting av det som jag har sagt känns som att någon har dömt. Jag har inte blivit dömd.
Mm.
Så jag har hela tiden kunnat kliva upp lite mer och mer få uttryck och säga det jag behöver säga, utan att jag verkligen i mitt innersta djupaste inte känt att någon dömer mig.
Mm. Men, och alltså, sanningen är ju att det finns ingenting att döma. Tar in alla aspekter, alla parametrar, alla delar, så förstår du helheten. Och då finns det ingenting att döma. Utan då ser jag verkligheten och konsekvenserna. Då kanske inte blir så bra alla gånger. Nej. Men det är ju en annan sak. Det är ju ingenting att döma, utan det är ju tragiskt eller sorgligt eller självklart eller vad du vill. Men det är inte fel, eller? Om jag sticker en kniv i foten så gör det ont. Det är inte konstigt, det är ju självklart. Men om jag inte vet att det har hänt, då blir det bara märkligt allting. Varför gör det ont?
Mm.
Och det är det här, vi avbryts som barn, och som vuxna så avbryter vi oss. Så att vi får aldrig veta helheten. För vi lyssnar inte på oss själva, vi låter oss själva inte uttrycka det vi behöver uttrycka. Och när vi sitter i gruppen och ingen avbryter, ingen hjälper, ingen hindrar, så måste jag till slut hitta hela vägen. Till slut så måste jag hitta, jag måste prata tills det blir rimligt för mig själv. För jag vill att andra ska förstå. Och ingen annan förstår förrän det är rimligt för mig själv. Så när jag har uttryckt det och det klarnar för mig själv, och alla andra, jag ser att alla andra förstår precis vad det jag har sagt, då ser jag helheten och jag är inte längre ensam. Och det är ensamheten som är den tunga delen, som är konsekvensen av att jag avbryter mig själv hela tiden. I ett dömande, av ett skammande av mig själv.
Mm. Jag tänker också på när du säger det, så tänker jag att det finns ju ingen som tar hand om oss bättre, eller kanske inte alls, mer än vi själva. Och att det är så svårt att bli sin egen förälder.
Mm.
Någonting som man kanske också skammat sig för. Kan jag bara prata för mig själv, att jag känt att, men för i helvete Ove, vad är det inte förstår, eller slår på mig själv, eller du borde ju veta bättre, du är klok, eller så. Men att det finns ett, och så tänker jag att, men det som saknas, det är att vara förståndig, eller vara min egen förälder.
Mm.
Jag tänker på att det är någonting som jag har fått till mig, att när jag slutar avbryta mig själv, så kan jag också förstå och lära mig själv, eller känna in själv, ja, nej, men det här vill jag inte ha, eller det här var inte så bra.
Mm.
Så då är kanske första tillfället som gör att jag kan byta och bryta det mönstret. För så länge jag förbrår mig själv och slår på mig själv eller avbryter mig, så kommer jag inte komma till någon form av content eller konsensus, så att nej, men det här är inget jag vill ha, eller ingenting, det här kanske inte fungerar. För att det har varit lättare också att när det har blivit fel, då känner jag kanske att jag känner mig dålig eller skammar mig för att det inte blev så bra. Och så tar jag till någonting annat, någon form av eskapistiskt utlevelse. Det finns ju många varianter. Alkohol eller ja,
vad som helst. Förvirring. Och förändrar sinstämningen.
Ja. Precis.
Jag tänker på det här som känns som en viktig del att poängtera och förklara för att, så att det blir liksom rimligt och logiskt. Att intellektet är en sekundär funktion. Alltså själen kommer först. Och i själen bor traumat som skickar signaler till intellektet. Och intellektet, den spelar upp inspelade verklighetsuppfattningar. Och vad det betyder är att intellektet säger du borde, om och så vidare. Och då tror vi att det intellektet säger till oss, eftersom vi befinner oss väldigt mycket i intellektet. Vi är ju där större delen av dagarna, utom när vi sover så mycket. Så håller vi på och kalkylerar och tänker och ska förstå och agera på olika sätt. Så att intellektet är ju våran dator som vi måste använda oss av, vi är beroende av den. Men problemet är om vi bor i den och tror att den är verkligheten. Så det är då vi säger att ja, men jag borde det ena och det andra. Och då är det som att jag har missat stunden som nu är. Nu borde jag ju säga det här, men det gjorde jag inte. Nej, men du kan göra det nu. Här och nu kan du göra det. Men intellektet säger att det är redan för sent. Du har missat det. Så vi lyssnar på en gammal inspelning och skapar en framtid utifrån den inspelningen. Och det är ju det, när vi börjar kunna, när vi, som du säger, inte avbryter oss utan jag får tala till punkt, så lämnar jag ju successivt intellektets förprogrammerade inspelningar och börjar tala ur mig själv vad jag faktiskt befinner mig här och nu. För det är först när jag liksom har talat till punkt och känner att nu är jag klar, tack, det är då jag liksom har hittat fram, då har jag liksom nått fram till nu. Jag kanske börjar prata utifrån då. Och sen så pratar jag i 5 minuter. Och sen är jag här. Och då är då en historia. Ja. Det blev tyst.
Ja, det var det. Ja, tyst. Jag känner igen, ja, men det känner jag känner igen det du pratar om. Dels så har det funnits en sorg i alla saker som jag inte har gjort. Och då ser jag också att men jag har inte gjort saker och ting för att jag har varit rädd. För att hur ska andra uppfatta det? Så jag kommer tillbaka till det med balans igen och hur jag kan känna nu jämfört med då. Så känner jag att jag har en frihet nu att göra saker och ting. Och det är inte så viktigt om det blir bra eller fel eller rätt. Eller utan jag gör det för att det känns som att jag ska göra det. Och jag är inte upptagen i resultatet kanske som det var förut. Vilket också att jag inte hindrar mig från att göra. Jag ska ta ett mer konkret exempel. Jag har ju länge vetat och velat förverkliga mina musik. Min längtan efter att skriva musik. Men jag tror att nu känner jag som att jag kan göra det. Vad är skillnaden nu från då? Jo, innan hade jag samma längtan. Men då var jag väldigt upptagen med om det var rätt, om det lät rätt, om folk skulle tycka om det och så vidare. Nu känner jag mig att det är viktigt att jag gör det för mig. Att jag har någonting som jag vill säga. Så därför så är musiken inne i mig som vill ut. Och så får de som gillar den ta emot dem. Jag är inte upptagen längre av att fundera på hur det kommer bli. Men jag hindrade mig själv helt och hållet från det. Så nu kan jag göra det. Innan kunde jag inte. Så det finns ju en frihet i det. Och det är helt oavkortat. Finns ingen tvivel om att den här behandlingen har gjort det möjligt. Jag kan ju varje dag nu, varje dag, känna att jag njuter och gläds av mig själv när jag går, när jag går och lägger mig. Att det är skönt att gå och lägga mig med mig själv, att jag kan vakna upp med mig själv, att jag tycker att det finns ingenting som är... Jag skrattar och tycker att det är spännande och roligt med det mesta. Det är klart att det finns stunder där jag känner att det är känns ensamt eller att jag åker upp mina tankar och så. Det händer ju hela tiden, varje dag också. Men det finns en helt annan daglig frihet. Jag, för att göra det mer specifikt också, så spenderade jag nog mycket tid och trodde att jag behövde relation för att relation var det som skulle rädda mig. Idag kan jag känna att jag längtar efter relation, men det är ingenting som kommer, som behövs för att jag ska få vara med mig själv. Så det kan vara det är en addering, så att jag kan ha mina saker, göra mina saker, vara med mig själv, njuta av att laga mat själv, eller det, ja. Det är en sån skillnad.
Nu pratar du lite om effekterna av behandlingen. Vad är behandlingen?
Vad den är?
Vad är det för dig? Vad är det du gör på helgerna?
När jag går i behandling. Jag kommer med mig själv. Jag delar med mig när jag känner att det är någonting som jag känner att jag... Någonting som vill komma ut eller någonting som känns viktigt att säga. För mig eller kanske för gruppen. Så pratar jag om det. Och det handlar det om mig. Men sen en annan sak som är jätteviktig, och tänker jag, det är att jag också får tillfället att spegla mig i andra. Jag sitter och lyssnar på andra. Och en sak som slår mig är att alla fyra helger som är 3 dagar långa, så har det aldrig varit tråkigt någon gång att lyssna på någon. För jag vet inte, och jag kan inte riktigt säga varför. Kanske för att det är ett speciellt sätt vi pratar och lyssnar på, med att ge någon möjlighet att för den att uttrycka sig. Ge den, precis som att jag får tillfälle och utrymme att inte bli avbruten, så ger jag någon annan möjligheten att uttrycka sig. Och det händer någonting speciellt då, vilket gör också att i andras historier så får jag själv spegla mig, och så förstår jag att jag inte är ensam. Jag kan förstå en annan, men jag kan förstå mina egna problem eller dilemman eller tillkortakommanden eller utmaningar genom att jag lyssnar på någon annan. Så kan jag förstå mig själv. Och kanske också när jag ger någon annan respekten att inte avbryta. För det finns någonting fint och vilsamt i att sitta och lyssna på någon och inte avbryta. På samma vis som jag ger den personen det utrymmet, så ger jag faktiskt mig själv samtidigt den respekten. Och det kanske i den behandlingen och den återkommande träningen, kan man kanske kalla det för, som jag tränar mig själv också att sluta avbryta mig sen när jag kliver ur den här helgen och är med mig själv. Och slutar jag har lyssnat på andra och har inte avbrutit dem och intresserar mig för dem. På samma vis så slutar jag avbryta mig själv och intresserar mig för mig själv. Och får jag träna på det, tänker jag, apropå föräldraskap och så, får bli min egen förälder. Då slutar jag avbryta mig, så kan jag lite nyfiket spana på mig själv och säga, okej, vad pågår nu eller vad behöver jag nu? Eller så jag kan stanna upp lite mer, det som vi kanske pratar om, ska stanna upp, tänka, reflektera. Hur gör man det? Hur gör man det när hela sinnet och intellektet är upptaget av en massa saker? Jag borde vara där, jag borde göra si, jag borde gå och träna, jag borde vara snyggare, jag borde vara bättre, jag borde ha mer pengar, jag borde... Vi är ju helt upptagna av alla de tankarna. Så det finns inget utrymme för oss att möta oss själva. Men det är en sak jag tänker att jag gör, har gjort. Så jag får uttrycka mig själv, jag lyssnar på andra. Och tränar mig själv på att... Eller tränar då? Ja, jag säger det igen, det har varit påtagligt enkelt att lyssna på andra. Du kanske vet varför. Varför alltså, är det så intressant?
Tillståndet, sjukdomen är att vi är rädda. Vi är utsatta, vi är ensamma och vi är rädda för den ensamheten och att vi kan försvinna. Så att när vi kommer till gruppen så, när man är ny så är man ju ofta väldigt rädd och skakig och vet inte vem eller vad det är som pratar och vad som behövs. Men så fort jag känner det där att jag får möjlighet att uttrycka mig i utrymme. Och som du säger att så småningom så kan jag också lyssna och ta in andra. Och kanske säga saker utifrån mig själv till andra som kan vara till stöd för andra. Alltså jag kan se vad är det gruppen nu behöver. Och inte i ett medberoende utan faktiskt ärligt och medvetet se vad gruppen behöver. Det gör att jag fyller liksom jag hittar min plats i det här sammanhanget. Jag är en funktion för ett sammanhang. Och det är sammanhanget som är jag och som är mitt liv. Och som jag ska lita på. Och då är jag inte så sårbar. För att jag är bara en del i helheten.
Mm.
Jag är inte en ensam del som svävar omkring. Och eventuellt så finns det fiender överallt. Så när vi sitter där och vi känner och ser, och det gör vi ju allihopa ganska klart och tydligt ganska snabbt, att alla är jätteviktiga. Alla är fullkomligt nödvändiga för helheten. Det är den som den som behöver någonting är den som är fokus på, så att den kommer in och helar gruppen.
Mm.
Så det kan ju vara att en person får mycket plats för att det är det som behövs för att gruppen ska bli hel. Det handlar hela tiden om att se till att gruppen är hel. Oavsett vad eller vem det är som behöver det. För i den helheten, då uppfattar vi. Då får vi alla aspekterna. Då får vi det som jag definierar som andlighet. Att vi får... möjligheten att uppfatta livet så som det faktiskt är här och nu. Att vi kan se helheten och rörelsen som det innebär. Liv är ju ett levande, rörligt tillstånd. Och det kan jag uppfatta om vi alla har en gemenskap. För då är det inte bara mina ögon, mina öron, mina sinnen. Utan det är allas våra öron och sinnen.
Jag tänker att jag kan bara stryka under det som du sa. Att det har, jag kan inte riktigt beskriva hur, men att om en person kanske inte är med eller har inte varit precis i gruppen då, eller någon saknas precis innan man ska sätta sig och så har det verkligen känts påtagligt att gruppen inte är helt. Och det är väl för att man skapar en dialog i gruppen, så att när någon saknas så är den inte hel. Men jag tänker också nu när du berättar det, eller säger det du sa nu, att på samma vis så har vi ju som ett mikrokosmos i oss. Där vi också, där den förståelsen av hur jag, att jag är viktig, likväl som någon annan är viktig för sammanhanget, så kanske jag också läker någonting och förstår saker och ting i mig. Att ta med mig flera delar i mig.
Mm.
Och att jag inte hoppar över saker, utan jag är mer uppmärksam i vardagen på mig.
Mm.
Vad är det för någonting nu som jag behöver? Behöver jag röra på mig? Behöver jag äta? Behöver jag sova? Behöver och så vidare. Mm. Så jag är mer där för mig också, för att se till att jag fungerar.
Mm.
När jag fungerar så blir det roligare.
Mm.
Och jag kan mer vara den jag ska vara för mig igen då, och för andra. Men att det kanske är som en... Jag tränas i behandlingen på att förstå sambandet och min... Att jag är viktig. Jag tror många kommer... Vi känner oss ju oviktiga. Vi har gjort oss oviktiga.
Mm.
Och sen förstår vi både att jag själv är viktig för gruppen och att andra i gruppen är viktiga för gruppen.
Mm.
Och det tar jag med mig också på ett kanske ett abstrakt eller subtilt sätt, utan att veta om det, tänker jag, när vi pratar om det.
Mm. Alltså precis på samma sätt som gruppen är de olika personerna, så är det ju så jag ska förhålla mig till mig själv, alla mina olika delar.
Mm.
Jag ska titta på dem klart och tydligt var och en för sig, men inte kladda ihop det, inte komma för nära, utan var och en sitter på sin stol och tar sitt eget ansvar. Varje del i mig ska få vara separat och få ta sin del, sitt ansvar. Kroppen ska göra det här, sinnet behöver det här, själen behöver det här, viljan, egot, ja, alla våra delar.
Mm.
Och alla ska vara med och alla ska bli lyssnade till. Men vi ska inte blanda ihop dem. Och det är väldigt mycket det som är sjukdomen, att egot får ta hand om själen. Då blir det jättesnurrigt.
Mm.
Och tvärtom.
Mm.
Var en måste få ha sin uppgift och alla måste vara med, alla måste bli lyssnade till, alla har lika värde, alla fyller en funktion, och det är där intellektet går in och snurrar till det och börjar värdera saker. Det här är bra, det här är dåligt, det här är gott, det är ont, det är högt, det är lågt, rätt, det är fel. Därför att intellektet är inget levande väsen. Intellektet är inte så begåvat på det sättet. Så det kan inte förhålla sig till verkligheten, utan den måste kategorisera för att kunna bygga system. Och det är därför vi jobbar med systemtrauma.
Har du något konkret exempel på vad som händer när vi, som vi kan minnas och relatera till specifikt, när intellektet, när vi ställer till det med att och går in i intellektet mer?
Alltså det som händer, det är att det levande tillståndet, som är då motsatsen till intellektets värld, att det stängs av därför att jag inte får en kontakt med min förälder. Och den kontakten bryts genom att föräldern antingen är frånvarande eller använder sin makt över mig på något sätt. Genom att tala om för mig hur det är, eller bli arg, skrämma mig, eller jag måste ta hand om min förälder. På något sätt så blir det en obalans oss emellan. Föräldern kan inte liksom respektera mig och se mig som den jag är. Och då slutar ju livet att upphöra, och jag måste liksom bli systemisk och börja tänka systemiskt. Okej, hur ska jag göra nu? Hur ska jag tänka nu? Vad händer nu? Istället för att det är.
Jag tänker också att vi, om vi inte har en förälder som kan visa oss vägen, så, och vi måste göra någonting för att föräldern ska, för att få uppmärksamheten hos föräldern, så är det det vi tränar på också. Det är det vi blir, eller det är det vi tränar oss på då.
Mm.
Och så tappar vi bort oss.
Mm.
På det sättet kan jag tänka att jag har, nu är det inte så svart eller vitt, men jag kan tänka mig, med tanke på hur jag ser hur systemtraumat har påverkat mig och hur jag vaknar varje dag, att se hur det påverkar andra människor ute överallt, hela tiden. så kan jag tänka att jag är fascinerad över ändå hur pass välfungerande vi är på ett sätt. Mm. Med tanke på hur illa det är.
Mm.
Och hur förvirrade vi är.
Mm. Vi människor.
Vi människor, ja. Absolut.
Där är det ju väldigt mycket att, när det är stora, reella saker så förhåller vi oss till det. För då blir verkligheten så påtaglig och tydlig. Så att där behöver jag inte, kan inte gå in och färga. Utan det är de små, små delarna. Det är där vi... Vad är det vi säger när vi har en konflikt med någon? Att det började med en skitsak.
Mm.
Alltid.
Mm.
Det är aldrig, huset brinner, vad ska vi göra? Det är ditt fel. Så är det inte. Då släcker vi huset för det brinner.
Ja, vi tar hand om det. Jag sa stora reella saker. Mm.
Ja. Utan det är liksom, varför gjorde du inte te till mig?
Mm. Nu skiljer vi oss.
Ja, precis.
Mm. Jag nämnde tidigare i samtalet att jag ville ta upp det här med ilska också.
Mm.
Och kan se hur jag när jag var yngre var jag både en väldigt anpassningsbar, inkännande, inlyssnande pojke. Och sen hade jag en sida som jag inte riktigt, jag hörde talas om den, men jag förstod den kanske inte, för jag tänkte väl inte att det var så farligt heller. Jag har inte varit våldsam, men däremot har jag varit otroligt arg. Och senare kanske i mitt liv så var jag arg utan att göra våld på någon, men jag skrämde nog många människor genom min ilska. Och det som jag har fått till mig i behandlingen har ju också varit att hur jag har övergett mig själv. Och när jag har övergett mig själv så har jag gått in i att försöka upprätta mig själv igen. Vi kallar det för rätta mig om jag fel. Men jag har ett medberoende och sen så går jag in i en offer roll. Och sen när jag offrat mig själv så känner jag en tomhet eller att jag måste upprätta mig själv igen och så går jag in och förövar. Eller jag förövar det som jag offrat vill jag upprätta. Så då för jag över den ilskan eller den besvikelsen på den här personen. Och sen så har jag dåligt samvete sen när jag har varit arg, varit fört över och varit förövare och förövat mig på någon med min ilska. Så känner jag att oj, nej, men det här, nu måste jag vara snäll igen och släta över det här, för nu kände jag mig dum för att jag var för arg. Och det där blir som en ond cirkel.
Ja, och en del är också det här liksom att det är ett depraverat rop på hjälp.
Mm.
Ropa på hjälp, men jag kan inte och jag har inte rätt att ropa på hjälp, så det blev så här.
Mm.
Och då blir gärna ett uttryck i ilska istället. Det är frustration. Jag behöver hjälp men jag får inte be om hjälp. Så det är klart att jag blir arg.
Men sen också kanske att även om jag skulle fråga om hjälp så kanske i familjekonstellationer eller i en relation så har man inte verktygen eller förstår vad det är som pågår riktigt. Så då är det lätt att komma ifrån skam och skuld och känna att så där ska du inte göra igen, eller känna mig att antingen att jag blir hotad eller att jag känner mig hotad, eller jag känner mig kanske att jag blir rädd för att bli lämnad om jag inte sköter mig eller gör på rätt sätt och så vidare. Så det finns ingen förståelse, finns inget kanske att komma hem till eller vila i att hur det fungerar, hur det där bytet ser ut. Bytet, så här. Jag tänker på att jag är mitt eget byte. Nej, vad jag ville komma till var att jag har sett, det har varit tydligt hur jag har hamnat i en ond cirkel där tidvis min ilska har gjort att jag bara känt att jag inte förstått vad det har berott på. Men jag kan se nu att det har gjort att jag... Det kommer ifrån att jag någonstans övergav mig själv. Gjorde saker kanske som jag inte ville. Jag trampade på mig själv. Gjorde saker för andra som jag inte ville.
Mm.
Och sen när mitt space blir för litet så försöker jag återta det genom ilska.
Mm. Mm. Just det.
Så egentligen så är ju Eris också, när jag tänker på det, när vi pratar om det, att jag har mitt space redan. Jag finns där. Men jag överger det. Så att ja, ilskan handlar egentligen om att jag vill återta någonting som egentligen redan som finns där.
Mm. Ja, igen att vi slår utåt när vi inte kan söka inåt.
Exakt.
Mm. Jag blir arg på någonting som jag tycker mig se, för att jag inte kan nå in till mig själv.
Jag också att kanske aldrig känna sig hörd. Att jag tror att jag vet inte hur jag ska göra för att känna mig hörd.
Mm.
Så det sista jag gör är att jag höjer rösten eller blir arg för att folk ska förstå att jag måste bli hörd. Och det brukar inte fungera bättre.
Mm.
Så med det sagt, så det var ju länge sedan kanske som jag kände den ilskan som jag kände när jag var yngre.
Mm.
Men jag har också en känsla av att den inte finns där längre. Jag har svårt att se hur den ska kunna få komma tillbaka överhuvudtaget.
Mm.
Just för att jag väljer mig själv och jag hittar, i och med att jag är i mig själv mer, så vet jag också hur jag ska uttrycka vad jag behöver.
Mm.
Så jag behöver inte vara arg längre.
Den har slutat ha sin funktion.
Den har slutat ha sin funktion.
Mm.
Exakt. Samma är det faktiskt med min sorg också. Jag känner att jag både varit arg mycket och haft mycket sorg och så. Kunnat gråta mycket. Mm. Men att det har... Att det är som att jag har... Jag har inte den sorgen längre heller. Den har inte heller sin plats eller funktion för att... längre.
Mm.
Mm.
Härligt.
Ja, det är fint.
Ja. Det känns som att vi har ganska mycket innehåll nu.
Mm.
Mm. Känns det okej?
Absolut. Det var intressant.
Mm. Det blir ju så. Vi pratade om det innan, vad ska vi prata om och sådär. Att ju mindre man förbereder, ju bättre blir det oftast. Just det att det blir det ska bli.
Mm.
Mm.
Som under en helg.
Mm, precis.
Mm.
Det blir aldrig som man förväntar sig. Det blir bättre.
Ja, så är det. Om man släpper taget.
Mm.
Och låter det som sker ska få ske.
Mm.
Mm.
Tack, Ove.
Tack själv.